Nej, men det funkar. Jag trodde jag hade glömt att sätta på den. Annars hade det känts lite märkligt att stå här och prata utan att någon hör. Det är jag ju van vid i för sig vid det här laget. Om det är någon som inte vet vem jag är så är jag Björn Holm. Jag är pastor i församlingen. Jag menar inte att säga att människor inte lyssnar till mig för att de inte är intresserade. Utan därför att jag pratar så väldigt mycket. Så rent procentuellt sett av alla ord som jag lyckas häva ur mig så har jag aldrig lyckats räkna hur många som studsar tillbaka eller inte. Men jag har en fantastisk hustru som brukar påpeka det för mig ibland. Vad var det jag skulle säga? Jo! Att stå och prata utan mikrofon, det ger ju lite perspektiv på saker. Jag var en gång i en församling i Örebro där vi brukade fira gudstjänst. Det var en ganska högkyrklig församling som hade en väldigt speciell gudstjänstordning som drog ganska mycket åt det katolska hållet. Och då inledde man gudstjänsten med att prästen uttalar en välsignelse över folket och säger Herrens frid vare med er. Och så svarar hela församlingen och med din ande. Jag vet inte om ni har stött på det förut någonstans. Men den här söndagen så var det något fel på hans mikrofon. Den hördes inte. Och vi satt ganska långt fram så vi hörde ju vad Henrik, som han hette, sa ändå. Han sa, det är något fel på den här mikrofonen. Och hela församlingen reser sig upp och säger, och med din ande. Det hjälpte liksom inte vad han försökte säga. Och det hade svårt att hålla sig för skratt. Men det är någonting man kan säga om att prata utan mikrofon sådär. Och det är begreppet, det lönsch inte. Det bräckte jag upp med. Det var väldigt ofta man gjorde saker hemma som inte riktigt gick. Och så svarade de, är det lönsch inte? Det är ingen idé. Är lunch inte, det är ju liksom en sammanslagning. Jag tror på svenska skulle vi säga att det lönar sig inte. Det vill säga det är ingen idé. Är lunch inte. Det gör ingen nytta hur mycket du än kämpar på. Och det där är någonting som vi kan liksom, som klingar upp ibland. Har man hört det och levt med det så dyker det upp med jämna mellanrum. När man gör någonting eller tänker att man kanske borde göra någonting så dyker det ibland upp det där. Är lunch inte. Det är ingen idé. Varför kämpa? Eller snarare, det finns bättre saker att göra. Som lunch. I den texten som Marita läste här tidigare så är det en sån här situation där det här begreppet liksom blommar upp hos några människor. Jesus är på fest. Han är hemma hos en man som heter Simon, den spetälske. Vi vet inte varför han kallas så. Han kan ha varit spetälsk. Och det kan vara så att han hade blivit botad av Jesus och att det var därför Jesus var där hos honom. Det vet vi inte. Det kan också vara så att det var ett smeknamn han hade fått för att han bodde i Betania. För det var ett område alldeles som gränsade till Betania som kallades för de spetälskas område. Vi vet inte riktigt varför han kallades som han kallades. Men han kallades Simon den spetälske och Jesus var där och hälsade på. De hade någon slags privat fest. Och så under den här festen så kommer det in en kvinna. Och vi får aldrig veta vad hon heter. Hon kommer in. Hon har med sig en flaska parfym. Dyrbar olja som hon bryter upp. Och häller över Jesus. Jag vet inte hur känsliga ni är för parfym och sånt där. Men om man tar lite parfym på sig så märks det i hela rummet. Om man häller en flaska parfym över någon så märks det i hela kvarteret. Och där sitter Jesus indränkt i doftande olja. Och festen liksom stannar av. Folk reagerar på det här kraftigt. Och inte bara att de börjar prata och viska lite sinsemellan utan de börjar protestera högljutt. Mot det här. Dels kan jag förstå att de blir upprörda för att de kommer in och i festen på det här sättet. Men det är också det att de säger att vad håller hon på med? Ska hon slösa bort den här oljan på det här sättet? Så kan man ju inte bete sig, så kan man ju inte hantera resurser. Det där hade hon kunnat få 300 denarer för att ge till de fattiga. 300 denarer är mycket pengar. Det motsvarade ungefär en årslön för en daglönare vid den här tiden. Och att ta hand om de fattiga var ju viktigt. Det var någonting som var föreskrivet i lagen, i Mose lag. Och nu är det 2 dagar innan judarnas största högtid. Och det är en tid när man trycker extra mycket på hur viktigt det är att visa omsorg om de fattiga och att man skulle ge av sina resurser till de fattiga. Och de här som sitter vid borden hos Simon är goda, plikttrogna judar. Och de reagerar naturligtvis på det här. De tänk vilken nytta det här hade kunnat göra för fattiga människor. En hel årslön hade du kunnat ge till någon som inte har någonting. Och man förstår att de blir upprörda över att se det här slösas bort på det här sättet. Vi svenskar är ju nyttotänkare. Vi vill att det ska löna sig. Inte nödvändigtvis att vi ska få det tillbaka så att säga. Men ser vi slöseri så säger vi, men det kan du inte göra, det är lunch inte. Du måste ju använda resurserna klokt. Vi ger väldigt frikostigt i det här landet. Mer faktiskt, om man räknar rent privat så ger svenskarna mer till olika organisationer än nästan något annat land i Europa, i alla fall norra Europa så ser det ut så. Svenskarna är väldigt generösa. Bara under Melodifestivalen nu så har man samlat in mer än 6 miljoner till Radiohjälpen. Men vi är också väldigt måna om att pengarna ska göra nytta om vi ska ge dem. Vi blir väldigt upprörda om pengarna går till Gideoniternas organisationskostnader. Nej, men alltså om vi får en känsla av att de här pengarna som jag ger, den här hundringen som jag stoppar ner här till den här organisationen, om den inte går till det som jag tror att den ska gå till så blir jag arg. För vi vill att de ska göra nytta. Den hundringen jag skänker ska gå till det som jag vill därför att den ska göra nytta. Sen att vi lägger hundratusentals kronor på smågodis och på skräpkonsumtion som vi inte behöver, det är liksom ett annat kapitel. Men det som vi skänker, det ska göra nytta. Och då skulle vi troligtvis ha blivit upprörda på samma sätt som de här vid bordet. Av att se medel som skulle kunna gå och göra nytta för människor slösas bort på det här sättet. Att se den här dyrbara oljan bara hällas ut över någon. Alltså det här är dyrbar olja. Den är importerad från Indien och var ganska svår att få tag på vid den här tiden. Och vi skulle förmodligen bli upprörda på samma sätt som dem. Men Jesus tar henne i försvar. Han utbrister ganska högt förmodligen, för att de här klagade ganska högt. Och utifrån texten så får man känslan av att han reser sig upp och skriker. Låt henne vara. Ser ni inte att ni gör henne ledsen? Och så säger han, hon har gjort någonting gott emot mig. De fattiga har ni alltid hos er och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, säger han, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta om vad hon gjorde och komma ihåg henne. Och när Jesus säger det här så är det ingen i det här huset som förstår vad han säger. Ingen fattar ett ord av vad han säger. De som satt vid borden fattade ingenting. Kvinnan fattade ingenting. Hon hade inte gjort det hon gjorde därför att hon tänkte att det skulle göra nytta för honom. Det var inte det som motiverade henne. Hon drevs av en kärlek till den här mannen. Hon älskade Jesus och hon ville ge det vackraste hon hade. Så det gjorde hon. Oavsett vad det kostade. Oavsett vad hon hade kunnat göra istället för andra. Och det var därför de andra blev så upprörda. De fattade inte heller det här. Och det är inte så konstigt, därför att nyttotänkare som vi är kan inte se värdet av en gåva som ges i kärlek. Om man bara ser till nytta så kan man aldrig se värdet som en gåva får bara därför att det ges i kärlek. Och sanningen är det att vi väldigt, väldigt sällan ser hur verkligheten ser ut egentligen. Det är väldigt, väldigt sällan vi ser värdena av saker som verkligen finns. De upprörda kritikerna i texten här, de såg på världen och de såg på den här situationen helt utifrån vad den här gåvan hade kunnat göra för nytta för de fattiga. Men de såg inte att den här mannen som satt framför dem faktiskt hörde till de allra fattigaste av alla människor. Det är om honom det beskrivs, hur han lämnade allt. Hur han blev fattig för vår skull. Han säger själv att rävarna har lyor och fåglarna har sina bon, men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Och alldeles snart efter det här så går han iväg för att dö ensam, övergiven och utblottad på ett kors. Han var fattigast av alla människor för vår skull. Men det syntes inte. Varken kvinnan eller de som kritiserade henne kunde se det. Och de kunde inte se det som låg framför dem. Det som Jesus pratar om. För faktum är att den här kvinnan skulle komma att ge honom den vackraste gåvan som någon människa gav honom under hela hans liv. Det som världen förvägrade honom gav hon när hon smörjde hans kropp för begravningen. I den här tiden så smorde man, när en människa dog så visade man från judiskt perspektiv en väldig omsorg om den döda kroppen. Det var ovanligt i den här tiden. Romarna gjorde inte det. Grekerna gjorde inte det. Utan det var liksom, de döda var bara någonting orent som man skulle göra sig av med. Men judarna visade en väldig omsorg om de döda. Man tvättade kroppen, man smorde in kroppen med väldoftande oljor och man svepte in den noga innan begravningen som en slags vördnad inför den som hade dött. De enda som inte fick den behandlingen, det var dömda brottslingar. Och det var en slags markering att de inte hörde till vår värld. De hörde inte till vårt samhälle, de var avskrap. De förtjänade inte värdighet och omvårdnad. Och när Jesus dör, föraktad, dömd som en brottsling, hatad som en hädare, så finns det faktiskt ingen som visar honom den vördnaden. Vissa för att de inte vill, andra för att de inte hinner. Josef ifrån Arimatea tar hand om kroppen och upplåter en grav, men han hinner inte visa den här vördnaden om honom därför att sabbaten närmar sig och han har bråttom. Kvinnorna som kommer till graven efter sabbaten hinner inte heller, för att då är så att säga spelet, då är det liksom överspelat lite grann eftersom han inte längre är där. Men i praktiken så var det ingen annan än den här kvinnan som kunde ge Jesus värdighet inför döden när alla andra förkastade honom. Och det hade hon ingen aning om. Hon hade ingen aning om betydelsen som hennes gåva fick. Och det här blir ännu tydligare om man tittar på det som, om man ställer det här i relation till det som utvecklar sig precis efter det här. Det är nämligen så att direkt efter det här samtalet och den här middagen så börjar någonting som handlar om att pengar byter händer, byter ägare igen. när Judas går iväg för att sälja sin mästare för 30 silvermynt. Och 30 silvermynt är inte mycket pengar i det här sammanhanget. 30 silvermynt, det var ersättningen man fick för en död slav. Det var det som man ansåg att en död slav var värd, så det fick man betala ersättning om man hade råkat döda någon annan slav. Vi vet inte Judas motiv. Vi vet inte vad som drev honom till att göra det han gjorde. Och vi vet i alla fall att han visste inte heller konsekvenserna av sina handlingar. Han hade ingen aning om vad det här skulle få för betydelse. Förmodligen så hade han tänkt att göra någonting gott för de där pengarna. Därför att han var sån. Han hade hand om finanserna hos lärjungarna. Och när han lite senare bryter upp ifrån nattvardsbordet och rusar ut, så tänker de andra lärjungarna spontant att han går nog ut för att dela ut pengar till de fattiga. För det brukade han göra. Han hade nog tänkt att göra nytta. Och det här, att de här texterna står så nära varandra och att de här händelserna ligger mot varandra här, det gör att den här kontrasten blir så mycket större. Vi har en bild av en kvinna som slösar bort en årslön till ingen nytta för att visa kärlek emot Jesus. Och vi har Judas som sålde honom för 30 silvermynt, priset av en död slav. Vi fick aldrig veta vad den här kvinnan hette. Det står ingenting om det. Det finns några andra versioner av den här berättelsen i de andra evangelierna. I Johannes så utspelar sig det här hemma hos Marta och Maria och Lazarus. Och där är det Maria som är den här kvinnan. Men det är lite oklart om det här är fyra olika versioner av samma berättelse eller om det är fyra olika händelser, eller kanske två olika händelser vid olika, för de skiljer sig lite grann åt. Men i Markus, där de här sakerna lyfts fram, så får vi aldrig veta vad kvinnan hette. Vi får aldrig reda på hennes namn, och det är lite märkligt, för vi får reda på Simon den spetälskes namn, som inte har någon betydelse överhuvudtaget i övrigt i berättelsen. Men henne, som Jesus säger att överallt evangeliet förkunnas, ska man berätta om vad hon hade gjort och minnas henne, så får vi aldrig veta hennes namn. Och samtidigt så hade han rätt. Överallt där evangeliet förkunnas så berättas det om den här kvinnan. Och det berättas om hennes kärlekshandling. Och därför så har också vi mött den här berättelsen nu. 2000 år senare så hör vi om det hon gjorde. Och vi hör om vad det fick för betydelse. Det blir ett anonymt vittnesbörd för oss. Och vi har också nåden att få lära av henne i det här sammanhanget. För det är, sanningen är precis som att vi inte kan se vad verkligheten egentligen är omkring oss. I alla fall väldigt sällan. Så kan vi inte heller se konsekvenserna av våra handlingar särskilt långt. Vi kan gissa ganska bra när det gäller vissa saker. Men vi kommer aldrig riktigt att kunna avgöra vad våra handlingar får för betydelse. Vi kan liksom propagera för att vara pragmatiker. Att göra nytta. Och det finns sammanhang när det är väl motiverat att göra det. Vi kan liksom prata om att ja, men man måste se till den stora bilden. Se vad det här gör för nytta i slutändan. Vi kan till och med propagera för att ändamålen helgar medlen. Så att även om vi gör någonting dumt nu så kanske det leder till någonting gott. Och i så fall är det ju okej. Men vi kan aldrig riktigt rättfärdiga det. Därför vi vet inte vad konsekvensen blir i slutändan. Och då blir det så mycket viktigare vad som motiverar oss till att göra det vi gör. Varför handlar vi som vi gör? Vad är det som driver oss till det vi gör? Gör vi det vi gör därför att det är påbjudet? För att man ska göra det? Gör vi det vi gör för att det förväntas av oss att vi ska göra det? Eller gör vi det vi gör därför att vi tänker oss att det här nog ändå i slutändan gör bäst nytta? Jag ska säga också att naturligtvis så har vi ett ansvar att handskas med världen på det sätt som vi finner det klokast. Vi har fått ett förnuft av Herren. Han har lärt oss att använda det. Han har ber oss att göra det. Och det finns ingenting i den här texten som säger att vi inte ska visa omsorg om de fattiga. Det finns ingenting i den här texten som säger att det är bättre att bry sig om Jesus än att bry sig om våra nästa. Det är inte det handlar om. Det är mycket bättre att göra gott därför att vi borde göra gott än att inte göra gott alls. Det är mycket bättre att ge av plikt än att inte ge alls. Så är det. Men det som den här texten sätter fingret på är just det här. Eftersom vi inte kan se konsekvensen av våra handlingar så kan vi aldrig leva som konsekvensetiker och bara tänka på att ändamålet helgar medlen. Som lärjungar till Jesus så behöver vi drivas av kärleken till honom. Och kärleken till vår nästa. Och det kan leda till att vi fattar beslut som kan verka väldigt ologiska. Det kan leda till att vi gör saker som i stunden kan verka fullständigt meningslösa. En lunch inte, helt enkelt. Men resultatet av en gåva som ges i kärlek kan bli mycket, mycket större än vi tror. Den här kvinnan som vi läste om, hon gav en gåva inte för att hon trodde att det skulle göra nytta. Förmodligen inte. Det kan ju naturligtvis vara så att hon tänkte att han skulle ha nytta av att vara indränkt i parfym. Men jag tror inte det. Hon gav en gåva därför att hon älskade honom. Och det här var det vackraste hon kunde ge. Jesus säger, hon har gjort vad hon kunde. Och i samklang med Guds nåd så visade sig den här gåvan vara den vackraste gåvan som en människa kan ge till Jesus. Kunde ge till Jesus i den här stunden, i den här tiden. Det som resten av världen förvägrade honom gav hon utan att ens veta om det. Vem vet vad din enkla kärlekshandling kommer att ha betytt? Det kommer en dag när Gud ska summera hela berättelsen om den här jorden. Om vad som hände, om sitt handlande för att rädda världen. Som du och jag är en del av. Och det finns ingen möjlighet för oss att veta vad de enkla kärlekshandlingarna vi gjorde kommer att ha för betydelse i den berättelsen. Därför att Herren ser till vad som rör sig i våra hjärtan. Och han ser att värdet av en gåva bestäms av hjärtat som det kommer ur i väldigt stor utsträckning. Och det är så att i Guds rike så har det goda en förunderlig förmåga att växa. Hur litet det än är. Därför att det har väldigt god jordmån i Guds rike. Och en enkel kärlekshandling som är bortkastad i våra ögon kan visa sig vara den största gåvan av alla. Vi får aldrig veta den här kvinnans namn. Men överallt där evangeliet förkunnas så ska man berätta om vad hon gjorde och komma ihåg henne. Och min bön är att Herren ska ge oss nåden att se detta och lära oss någonting av henne. Vi ber tillsammans. Himmelske far, vi tackar dig för att vi får samlas runt ditt ord. För att du hjälper oss och öppnar våra ögon och hjälper oss att se en liten bit av verkligheten. Att du låter din andes klarhet lysa upp världen omkring oss en liten, liten bit. För varje dag får vi växa in i att se världen som du gör. Nu ber vi här att vi ska få ta emot den gåvan som den här kvinnan fick ge uttryck för. Gåvan att älska dig. Gåvan att drivas av kärlek, att göra ologiska saker som kanske strider emot sociala konventioner men som i slutändan bygger upp ditt rike. Herre, vi tackar dig för att du har valt att använda oss människor. Att du har valt att lägga ner din nåd i våra liv. Och vi bara ber att vi ska få leva på ett sätt som gör att den nåden och den kärleken kommer människor till nytta. Inte bara för att vi räknar ut hur vi bäst ska investera dem, utan för att vi lever liv som är generösa. Vi lever liv där din kärlek flödar. Vi ber också här om nåden att inte döma varandra i det sammanhanget. Hjälp oss att inte klaga på vår nästa kärlekshandling för att vi tycker att den hade gjort bättre nytta någon annanstans. Utan lär oss att välsigna varandra. Lär oss att glädjas över det goda som flödar ut ur våra liv. Och vi ber Herre att du ska ta oss. Att du ska låta oss få gro i ditt rike. Så att våra liv får blomma ut till glädje för människor. Så att våra liv får bära frukt som kan mätta hungrigas hunger. Så att våra liv får växa sig starka så att vi kan ge skydd åt de som behöver det under våra grenar. Du som ensam kan se konsekvenserna av våra liv. Vi ber dig Herre att investera oss klokt. Investera oss vist. Så att vi i sanning får göra nytta för ditt rike. Välsigna oss nu. Möt oss i resten av den här gudstjänsten. Var med oss i veckan som ligger framför. Och låt oss få leva varje dag på jorden till din ära. I Jesu namn. Amen.